Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon, varmt välkomna till Börsmorgon den här torsdagen. Glada miner på Wall Street kan vi konstatera igår efter ett tal från USAs centralbankschef. S&P 500 var upp med 3% och uppgångarna fortsatte i Asien. Nu i natt ser också ut att fortsätta på de europeiska börserna. Ser vi här, Stockholmsbörsens termin pekar just nu på en uppgång på ungefär 0,9%. Och vi ska i dagens program fördjupa oss i vad Jerome Powell egentligen sa där igår kväll och om kurslyftet är motiverat. Vi har också sett fram emot en statistiktung dag med massor av inköpschefsindex från Europa. Vi ska också följa upp en intressant drömportfölj från en av våra gäster. Den gästen är Kristoffer Anemark, förvaltare på Origo Fonder. Varmt välkommen.
Tack.
Välkommen du också Jon Arnell, investeringschef på Max Mathisen.
Tack.
Ja, som sagt var jätterally i USA igår. Detta efter att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell höll ett uppmärksammat tal. Han flaggade för att den amerikanska centralbanken kan bromsa in räntehöjningstakten redan nu i december efter att ha höjt räntan med 75 punkter vid de fyra senaste mötena. Så här sa han bland annat.
It makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting.
Ja, och de här orden och några andra ord fick alltså bland annat då tekniktunga Nasdaq att stiga med nästan 4,5%. Jon, kraftiga reaktioner på finansmarknaderna. Var det befogat baserat på det han sa, tycker du?
Egentligen inte på det han sa, utan det visar väl snarare att det är lite lättnadens suck här att han inte var mer hökaktig. Det var det marknaden var lite rädd för att han skulle vara. Egentligen säger han ingenting nytt. Han har tidigare antytt att vi kanske ska gå lite mer försiktigare fram. Det är fler Fed-ledamöter som har varit ute och sagt samma sak. Vi börjar närma oss räntetoppen, de har pratat om det. Men att den snarare ska hålla i sig längre då, den här toppen, under våren. Så att det är egentligen ingenting nytt, utan mer lättnadsrally egentligen skulle jag säga. Då.
Vad säger du på de kraftiga reaktionerna, Kristoffer?
Nej, men det är väl ett bevis bara på positionering och hur det har sett ut i november. Vi hade ju megarallet i början av november där efter inflationssiffran. Och det har ju varit lite det som har varit temat den här månaden. Att det,
ja. Vi såg ju tydligt i USA att det var räntekänsliga bolag, tekniktunga bolag framförallt som steg. Om vi tittar på enskilda sektorer, kan man förvänta sig det i Europa och Sverige idag också, tror du?
Ja, men det tror jag. Det är det mest nedtryckta som återigen poppar upp när vi får de här lättnadsrallerna. Och Nasdaq gick väldigt starkt igår. Och räntorna kom ju också ner. Man ställde ner hela räntekurvan egentligen. Toppen gick, man förväntade sig toppen tidigare strax över 5. Den är nu under 5 efter Powells tal. Då. Så att det är en tydligt skifte här då, där man tror man egentligen tar fasta på att Powell är mer tydlig kring ekonomin och säger att man ser att den bromsar in ordentligt. Vi tar hänsyn till det. Vi kommer inte bara höja rakt in i evigheten ungefär. Utan kommer vara lite mer försiktig framåt.
Mm. En sektor eller en ganska bred sektor som jag vet du är intresserad av, Kristoffer, förstås i alla småbolagen. Förvaltare Origo Select, en småbolagsfond, långfond. Sentimentet kring småbolag just nu skulle du säga?
Det kommer sakta men säkert blir det bättre. När jag var här förra gången så var det 29 september. Och då var det ju någon form av botten. Om man i alla fall kollar med facit i hand. Så jag tycker att sentimentet har förbättrats kraftigt sedan dess. Vi har också sett att det har börjat bli lite mer affärer också. Mer riktade emissioner som också är ett tecken på att det börjar luckras upp där. Riskviljan börjar komma tillbaka. Jag tycker ändå att det finns tecken. Man brukar säga att pris driver sentiment. Och det tycker jag verkligen är fallet här i vårt segment. Men sen så har likviditeten inte riktigt kommit igång än, utan det mest likvida har dragit först. Men sen så är det fortfarande en ganska stor matta av small caps som inte har börjat röra på sig riktigt ännu.
Kan vi kolla lite på dina största innehav? Det kan vara lite intressant. Norskt bolag där, sen har vi ett verkstadsbolag som har flygit lite under radarn och Group. Och sen har vi då Core, den här
servicebolaget. Ja.
Facility management är vad de kallar det för. Berätta, hur tänker ni?
Ja, men precis. Största innehavet är bröderna AQ Johansson, dansk. En dansk VVS-specialist. Och sen så har vi AQ Core. Core har faktiskt ökat kraftigt i efter den här lite svagare rapporten. Det var en ganska kraftfull reaktion på den rapporten. En rapport som i mångt och mycket var i linje med vad vi hade förväntat oss. Men om man tittar relativt konsensus så var det betydligt svagare. Och ja, aktien rasade väl 25% på rapportdagen, i alla fall på två dagar där. Så ett väldigt stabilt bolag, och det hör till ovanligheterna att ett bolag rör sig så kraftfullt på en sån rapport.
En bransch som är historiskt sett ganska okänslig för konjunkturen. Ja, ändå.
Absolut. Det är en väldigt förutsägbar affärsmodell, och det är det vi gillar på RIG. Och vi gillar bolag som man kan räkna på, som har väldigt bra kassaflöden framför allt. Mm. Bra balansräkning. Och tittar man nu in i 2023 så är det ett av få bolag som faktiskt har visibilitet. 70-75% av intäkterna är någon form av prenumerationsbaserade. Och sen så har man, som många andra bolag, att den här indexeringen slår lite olika. Att man får kostnaderna direkt och sen så kommer indexeringen vid årsskiftet. Då. Så det blir lite kalendereffekter där. Men om man är långsiktig som vi är, så tror vi att den här aktien kommer stå betydligt högre om 1-3 år.
Mm. Ska vi fortsätta lite med makrosnart med det, Jon? Det händer ju mycket idag. Men jag tänkte bara, Kristoffer, också fråga. Ni har ju också en hedgefond då, RIG och Quest, och där noterar jag att ni har positioner i de två nätbankerna, Avanza Nordnet. Ni tror mer på den ena än den andra. Det var ju mycket fokus på dem igår när de berättade att de skulle höja egentligen räntan på sina sparkonton och ISK-konton, sa Avanza, och man förväntar sig att Nordnet ska följa efter. Vilken av de här aktierna tror du mest på?
Ja, men vi gillar Nordnet mest härifrån, och det har ju varit ganska intressanta spel båda två i år, för att först så har det handlats ner på att courtage och provisionsdelen är på väg ner. Att transaktioner hos småsparare har ju gått ner. Intresset för börsen har ju fallit kraftigt efter det här svaga året som vi haft. Men sen så börjar man titta lite på, men hur ser räntesidan ut egentligen? Och de här två spelarna är ju otroliga räntevinnare. Eftersom det har ju varit en liten annorlunda effekt den här gången, för att man har inte haft ränta på ISK-konton, aktiekonton, som man kanske hade för 5-10 år sedan. Det var ju standard. Och sen så har det fått en otroligt positiv effekt på kort sikt. Och det man aviserade igår var att man ska dela med sig lite av den här positiva ränteeffekten till kunderna. Vilket på sikt är väldigt positivt. Mm. Men i estimatväg så blir det ganska stora nedrevideringar då. För att det var ett vinstcenter som kanske inte kommer bli så bra som många hade hoppats på.
Kort på, varför tror ni mest på Nordnet?
Nej, men vi gillar den breda nordiska plattformen. Mm. Man har en väldigt intressant position i Danmark, i Finland, i Norge. Marknader som är fortfarande i tidig fas. Mm. Sverige har kommit längst och Avanza har gjort det jättebra i Sverige. Mm. Men vi tror att man vill växa i fler länder. Och om man har den geografiska profilen, så över tid så kommer det där bli väldigt intressant.
Spännande. Vi går tillbaka till makro. Det sägs ju nu att börsen verkligen, det har sagt ganska länge nu, att börsen är ju makrostyrd just nu, och därför är det mycket intresse kring dagens statistik. Och det här är en så kallad inköpschefsindexdag. Kommer de här framåtblickande indexen från många länder, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, hela EMU, industri-PMI också kommer klockan 10, viktigt. I Sverige kom det redan klockan 8.30 siffror. Där visade det sig att inköpsindex för industrin sjönk till 45,8 i november från 46,6 i oktober. Jon, vi pratade lite om det här tidigare idag. Du sa allt går i samma riktning, det går neråt just nu.
Ja, men precis. Det är ju den riktningen vi har sett under senare tid. Vi fick ju även Kina och Japan här under morgonen också, som också befinner sig då under 50-strecket, som är då expansion eller icke i ekonomin. Och det här visar ju på den svagheten som är framåtblickande. Det ser sämre ut, vi ser sämre ordervärden, vi ser sämre anställningsplaner, ökade lager och så vidare i alla de mätningarna som kommer egentligen då.
Vad ligger i förväntningen? Tror du att det här kan påverka finansbörserna idag, de här siffrorna? De rullar ju in hela förmiddagen här.
Nej, utan vi befinner oss fortfarande i den marknaden där vi vill ha dåliga nyheter. Dåliga nyheter är bra nyheter just nu. Sen vill vi inte ha för kraftigt negativa nyheter, för det betyder ju då att ekonomin är än sämre. Det positiva här är ju att Fed kanske då tar lite steg tillbaka. Man är lite mer försiktig framåt. Alltså kommer man inte trycka ner ekonomin lika kraftigt som marknaden har befarat. Mm. Men jag tror fortfarande att det här är det spelet vi gör nu fram till årsskiftet. Det vill säga att vi får försiktigare centralbanker, det är jätteskönt, och vi får lite bättre inflation förhoppningsvis. Vi får en till siffra här i eftermiddag. Men sen nästa år så ska vi börja blicka in mot vinsterna, var de ska ta vägen. Mm. Och det är ett stort frågetecken.
Och den siffran i eftermiddag du pratar om, din inflationssiffra från USA som kommer 14.30.
Ja,
hyfsat
precis.
Viktigt. Fed tittar mycket på den. Men de tittar också på en jobbsiffra som kommer imorgon. Väldigt mycket fokus på den, berätta.
Ja, exakt. De vill ju gärna se en försvagad arbetsmarknad. Den har varit väldigt stark, är fortsatt stark. Låg arbetslöshet, under 4%. Man vill ju nog gärna att den här ska komma upp en bit. Just för att dämpa efterfrågan i ekonomin helt enkelt. Mm. Men vi såg redan igår kom det siffror också på den amerikanska arbetsmarknaden som var mer försiktiga. Vi har fått techbolag som säger upp folk och även ställer in anställningsplaner och så vidare. Så att vi går i den riktningen. Så att siffran imorgon kommer vara jätteintressant. Förhoppningsvis är den lite svagare då, tyvärr får vi säga. Ja. Det är ju inte så kul att prata i de här ordalagen, men det är ju den vägen vi vill gå då. Det är bäst för börsen helt enkelt.
Ja, och för att understryka det du säger så hade vi en spännande, intressant artikel i Dagens Tidning här faktiskt som visar att, här har vi den grafiken, det visar sig att Stockholmsbörsen har alltså rört sig mer än 1,5%. 11 dagar idag, 8 av de dagarna har just handlat om färsk jobbstatistik, alltså den siffran vi får imorgon. Och precis som du är inne på, Jon, så har ju trenden varit att om det har varit en så att säga, dålig siffra så har börsen reagerat positivt, för då tror man att de här räntehöjningscykeln ska vara på väg ner då.
Ja, men precis. Och sen har ju egentligen hela året handlat väldigt mycket om specifika händelser. Det har blivit stora rörelser på nästan alla siffror då. Mm. Just för att vi vill se vart det här tar vägen. Vi behöver vägledning. Vi vill se en dämpning i ekonomin och då framförallt i inflationen. Mm.
Kristoffer, det känns ju som väldigt mycket konsensus när man pratar med Jon och andra. Du har hört här tidigare, Jon. Det är ju att det är lite björnmarknadsrally vi ser här. Och den här sista urblåsningen har inte kommit. Den kommer komma i vår, i april, maj, juni kanske. Det är liksom väldigt många pratar i de banorna. Gör du också det?
Ja, det brukar ju bli, om alla tror på en sak så blir det precis tvärtom. Det är ungefär som när man sitter alla på sida på en båt liksom, att då tippar det. Nej, men jag tror att om man är småbolagsinvesterare så måste man tro på framtiden. Man måste vara försiktigt optimistisk. Och sen så skulle jag säga att det är otroligt skillnad också. För nu har det har varit ett väldigt makrostyrt år och det mesta har gått ner. Och det har varit väldigt viktigt att titta på sektorer. Men jag tror att 2023 så kommer vi komma in i mer av ett stockpicking-år. I år har det varit mer de breda penseldragen som har gjort att man har blivit vinnare eller förlorare. Men jag tror att alltså, när man bara tittar på hur prissättningen har varit sen i september så tycker jag ändå att man ser en skillnad. Och det har varit det som har gått kanske i november i det folk har varit underviktade eller kanske det som har varit mest blankat. Mm. Så den effekten kanske kommer mildras. Så jag tror att investerare har ju varit väldigt fokuserade på just ränte- och inflationståget. Så alla har tittat åt ena hållet och nu när man ska gå över vägen så kanske man missar att konjunkturen smäller från andra hållet. Mm. Så jag tror att man ska försöka hitta bolag som ändå är stabila som kan växa även i en svårare marknad. Mm. Och det är där vi hittar möjligheter.
Men om man ändå ska titta på helheten, har vi sett botten på börsen tror du redan?
Ja, jag tror faktiskt det.
Men det tror inte du?
Jo, jag skulle inte säga att vi ska ner jättedjupt till igen. Det tror jag inte. Nu har vi kommit upp ganska kraftigt här då sedan början på oktober. Men en liten bit ner tror jag det finns under nästa år när vi börjar mer fokusera på vinsterna ska ta vägen. Vi kommer få ytterligare svagare makro. Marknaden vänder inte innan Fed börjar faktiskt sänka egentligen då. Så att det räcker ju inte att de tar ett steg tillbaka och vi höjer 50 punkter. Det är fortfarande ganska mycket räntehöjning som ska in i systemet och som ska trickla ner hela vägen och då slå i ekonomin. Så att, och det är alltjämt höga inflationstal. Mm.
Apropå bedöma den globala situationen, mycket fokus just nu de senaste dagarna också på Kina naturligtvis. Investerare i Hongkong, Shanghai, optimistiska numera till att Kina ska börja lätta på några av de här strikta covid-restriktionerna. Kanske då på grund av de här omfattande protesterna i landet. Bland annat kommer, vet vi nu, att Peking tillåter vissa lågriskpatienter med covid att isolera sig i hemmet. Och det här är en ganska stor skift i landets covid-politik. Här är det ganska viktigt också, gissar jag.
Det är jätteviktigt för vidare återöppning, framförallt av Kina då, och försörjningskedjorna, att det ska förbättras. Och vi har handlat på det här ett tag nu. Det kom ju senast då i morse som du nämnde. Det kom även ut att Xi vill närma sig Europa ytterligare. Det är också positiva tecken för den globala handeln. Så att absolut, det är steg i rätt riktning.
Mm. Kan ta en nyhet till innan börsöppningen också. Av det lite dystra slaget, tyska detaljhandelsförsäljning sjönk 2,8% i oktober jämfört med föregående månad. Och konsensusprognosen då låg på minus 0,6%, så klart sämre tysk detaljhandel än väntat. Men nu har klockan slagit 9 och Stockholmsbörsen är öppen.
Ja, Stockholmsbörsen är öppen, men vi ser inte riktigt. Jo, men nu ser det ut här att vi öppnar uppåt runt 1%, 1,5% till och med. Och riskkapitalbolaget EQT, de rusar 5,5% då man för samtal om att lägga ett bud på amerikanska Radius Global Infrastructure som är verksamt inom nätverksinfrastruktur och har ett börsvärde runt 1,1 miljarder dollar. Och skogskoncernen Stora Enso, de lyfter runt 1%. Efter att man har fått tummen upp nu av EU-kommissionen att fortsätta förvärvet av nederländska De Jong Packaging. Köpet aviserades redan i september och värderades till 11 miljarder kronor. Transplantationsbolaget Exvivos styrelse har utsett tillförordnade vd Kristoffer Rosenblad till ordinarie med vd med omedelbar verkan. Och de är just nu upp 3%. Fastighetsbolaget SBBs huvudägare Ilja Backlian Invest AB har stärkt kassaflödet från den löpande verksamheten under året samtidigt som soliditeten sjunker och SBB är upp runt 4% just nu. Byggbolaget Skanska, de stiger även de idag efter att Norgechefen Ståle Röd tar plats i koncernledningen samtidigt som man säljer en kontorsfastighet för över 2 miljarder kronor till egen portfölj. Och bland dagens rekar så sänker HSBC sin rekommendation för Atlas Copco till behåll från köp samtidigt som man skruvar upp riktkurserna för flera andra verkstadsjättar såsom Sandvik, SKF och Assa Abloy. Även Volvo får höjd riktkurs av HSBC från 180 till 195 kronor och de är upp runt 1%. Även H&M får höjd riktkurs från Barclays till 140 till 125 kronor. Och JP Morgan, de höjer Essity till neutral från undervikt med riktkursen 280 och även de stiger här. Så det är väldigt mycket glada tongångar just nu på börsen. Och Stockholmsbörsen öppnar som sagt just upp 1,5%.
Stort tack för det, Matilda Svensson, den genomgången. Ja, som vi sa här, det här kan ju slå under dagen, vet vi har erfarenhet. Men just nu lite fortsättning på Nasdaq, lite hög risk går räntekänsligt. Noterar också att EQT stiger kraftigt på den här affären. Det är ju en bevis för att man gillar risk på något sätt. Och sen har vi också SBB som fortsätter uppgången. Någonting som du reagerade på?
Nej, men det fortsätter ju den här positiva tonen som vi har haft nu i oktober, november. Nu är det årets sista månad också. Mm. Det är inte många handelsdagar kvar på det här börsåret. Många kanske vill glömma det här året, 2022. Och jag tycker det är ganska fascinerande när man tittar på marknaden som sådan. Vi gillar att titta mycket på cykler och hur tillgångar handlas relativt varandra. Mm. Och tittar vi på storbolagen så har ju de gått mycket bättre än småbolagen i år. Mm. Så det är också en intressant spaning. Att, apropå det vi pratade om tidigare, det mest likvida kanske går först.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Och så får vi fråga sig, vad ska gå här nästa? När vi har haft våg 1, våg 2, vad kommer komma i våg 3?
Och vad blir det?
Ja, självklart så skulle jag säga småbolagen. Ja. I alla fall
de
vi gillar.
Ja, jag förstår. Någon kommentar på den här reaktionen? En fortsättning från USA naturligtvis.
Ja, det är precis. Det är svårt att kommentera bara så här direkt i öppning. Men det kommer nog fortsätta positivt under dagen här också. Då. Men jag tror också reflektionen där att storbolagen har gått bättre. Man söker trygghet, stabilitet, stora starka balansräkningar och så vidare. Och jag tror det spelet kommer fortsätta. Men att man så småningom in i nästa år kommer börja gå över mot mer mindre bolag och söka tillväxt.
Som ni såg där i grafiken så var EQT en av dagens vinnare och det handlar alltså om att den stora private equity-jätten de förhandlar med telekombolag som heter Radius Global Infrastructure om ett uppköp enligt Bloomberg News med ett börsvärde på 1,1 miljarder dollar, detta bolag som EQT alltså är intresserad av. Och det gillades av börsen Och det är väl ett tecken på att det är klart positivt sentiment idag i alla fall. Kristoffer, nu ska vi prata om något roligt här. Du var här, som du själv sa, faktiskt i slutet av september. Då fick du uppgift och pricka in en drömportfölj som drog igång 1 oktober. Du valde ut 5 bolag som du kunde tänka dig ha i portföljen. Kan vi titta lite på vad du valde den gången och hur det har gått? Och det visar sig att det går ganska bra. Nu kan jag inte riktigt bedöma hur det har gått i förhållande till börsen i stort, för det har varit ganska bra börs efter det. Men AQ Group, som du också nämnde att ni hade er då i din fond, ett verkstadsbolag, har ju gått jättebra, 38%. Berätta om det bolaget.
Ja, men
de har flugit lite under radarn.
Och AQ har det varit ett ganska intressant läge i år, för att man har varit inne i någon form av marginalsvacka. Man har ju, som många andra bolag, fått kostnader direkt, och innan man har kunnat kompensera sig för det här med indexklausul.
Vad gör bolaget?
Det är en kontraktstillverkare till industrin. Så man har de största och mest krävande industrikunderna som kunder. Industribolagen som Atlas Copco, Bombardier, ABB, den typen av spelare. Så man styr sig mångt och mycket av de här större drivarna. Och man har jobbat med elektrifiering sedan starten 94. Inget förlustkvartal i historiken, väldigt solitt skött, välskött verksamhet och med bra ledning nu. Men hur som helst så hade man lite marginalsvacka, och man hade vuxit kraftigt i orderingång och liknande. Men investerare har varit lite skeptiska, för att marginalen har inte riktigt hängt med. Och det vi såg i Q3, som rapporten kom just i oktober, det var precis i linje med vad vi hade förväntat oss, att nu har marginalen bottnat ur och stärks lite. Så man har legat lite under trend i år, men i takt med att man nu levererar på den här orderingången som man tagit på lite högre marginalnivåer, så kommer det se mycket bättre ut så kommande kvartal. Så vi är bara i början av den positiva resan, skulle jag säga.
Det tror du?
Ja, det tror jag. Så jag tror även att Q4 och Q1 kommer bli starka, och att man kommer fortsätta den här tillväxttrenden.
En gammal avknoppning från ABB kan vi nämna också, men de har faktiskt gått ner sen årsskiftet med 18%, ser jag här. Men jättestark höst för AQ Group. Vi kan väl ta något av de andra bolagen i din portfölj också, men vi kan få upp den här grafikskylten igen, som var ju spännande. Kår har vi pratat om, men BioGaia har ju gått hyfsat bra i år faktiskt.
Ja, den gick ju fantastiskt bra i oktober framförallt, för då kommer ju mer också med en omvänd vinstvarning. Så många av de här bolagen har ju kommit med prognoshöjningar och omvända vinstvarningar. Och gemensamt för hela portföljen är att det är väldigt starka balansräkningar generellt. Så BioGaia har ju en nettokassa på över 1 miljard. Och börsvärdet var runt 7-8 miljarder när vi pratade om det sista.
Varför gillar ni dem?
Det är en världsledare inom probiotika, och man är världsledande just inom barnhälsa. Om man har barn hemma, särskilt spädbarn hemma som har kolik, så vet man att de här dropparna gör under. Fungerar verkligen. Man har kliniska bevis på att de faktiskt fungerar. Man växer kraftigt i alla länder. Och det som har hänt i BioGaia nu är att man har gjort en transformation från att egentligen vara ett B2B-bolag bara och sälja via distributörer, till att bli mer ett varumärkesbolag. Så man har lagt om sin kanalstrategi, så man har etablerat mer säljkontor direkt, så att man tar kontroll över hela säljflödet. Så vi tror att det här är helt rätt strategiskt, att gå den vägen, att ha mer kontroll med slutkunden, och att det kommer driva marginaler strukturellt kommande år. Och det tycker jag vi ser också. Och man har, som sagt, utvärderat förvärv löpande, man har en jättestor kassa. Vi tror att man kommer hitta något förvärv tids nog, och då kommer det blir något av ett annat spel också.
Spännande. Och ni har då med er portfölj i fonden också.
Precis. Och sen har vi ju Diös också, som är ett fastighetsbolag. Och fastigheter har ju varit verkligen på slaktbänken i år. Och jag tycker att det är ett intressant läge just nu i fastighetssektorn, för att många tror ju fortfarande att fastigheter är på förlorarsidan, men om man tittar i november så har faktiskt fastigheter som grupp gått bättre än småbolagsindex. Och det är inte så många som talar om det, att vi har sett någon form av botten, skulle jag säga. Och jag tycker att det är otrolig skillnad i den här gruppen också, för att det handlar som en homogen grupp, men det är väldigt stor skillnad på förutsättningarna i de olika bolagen. Och kan man hitta bolag som Diös exempelvis, som är exponerat mot Norrland och alla industrisatsningar där, så man är verksamma i liksom tillväxtregioner nu, men värderas ändå ganska försiktigt relativt sin potential. Så det är ett bolag som vi gillar, och vi har faktiskt börjat ta hem räntevinster från våra sparbanker som har gått väldigt bra i år, och börja rulla in det i fastighetssektorn nu faktiskt.
Vi ser hur SBB säljer, några andra som tvingas sälja, tuffa balansräkningar, och sen vissa som är på hugget. Catena gjorde en nyemission häromdagen som var liksom väldigt offensiv egentligen, där de kan man tänka sig väl utnyttja läget och investera och kanske köpa mer transaktionsmarknaden på köpasidan. Så det är ju en ny aspekt av det, att se vinnare och förlorare här.
Ja, det är en väldigt framåtlutad emission som Catena gjorde. Vi deltog i den också. Ett bolag vi har gillat under många år. Mm. Och det är ju lager och logistik. Mm. Ett område som växer kraftigt och som har bra indexering också. Så vi har ju fått oktober-KPI nu, så vi vet ju att bashyran så att säga kommer höjas runt 10% från årsskiftet. Då är det alltid frågan om kommer man få igenom det här som fastighetsbolag. Men då får man titta på snitthyra per alltså kvadrat och så får man titta på vad ligger yielderna i portföljen idag. De kanske mest håsade segmenten har varit bostadsdelen i Stockholm där yielderna har varit runt 2% i vissa fall. Och där är det svårt att få över den här indexeringen. Men lager logistik som i Catenas fall så tror vi att det kommer gå. Och man har ett bra utgångsläge nu med att förvärva när andra stressade säljare måste sälja. Och så har man, redan innan hade man den kanske bästa balansräkningen i sektorn, bortsett från huvudstaden som i praktiken nästan obelånat. Så man kan verkligen vara offensiv nu när andra är mer defensiva. Och jag tror att det här kommer bygga värden på 3-5 års sikt.
Spännande. Vi ska ändå, som sagt var, detta om bolag. Börsen är ju ganska makrostyrd just nu. Vi har en intensiv makrodag framför oss också. Vi ska fortsätta prata börs. Väldigt mycket fokus, Jon, också på när inflationen toppar och hur centralbankerna kommer agera. Du har några spännande spaningar som du har hjälpt oss med här för att bedöma börsen framöver. Bland annat det här indexet som visar VIX, alltså det här skräckindexet som bedömer volatiliteten. Och sen har du gjort några, det här är från årets uppgång. Och berätta, vad ser vi här egentligen?
Ja, men det vi ser då, det är S&P 500 kontra då VIX-index och egentligen visa på det mönstret som har varit under året. När börsen har gått upp, VIX har kommit ner till låga nivåer, 20 i de här fallen då, så har börsen vänt. Mm. Och det som är ju att man ska ju köpa skydd uppe på toppen och inte när börsen börjar liksom rasa. Då blir skyddet dyrt helt plötsligt istället. Det här är ingen signal som här och nu att börsen kommer toppa ur, men det är någonting man kanske ska med sig där i bakhuvudet. Att folk tar mer risk helt enkelt och det kan vända ganska fort. Så det är väl mer det jag vill visa på det här. Sen har vi sett en ganska stor uppgång nu då. Det kan säkert fortsätta in mot årsskiftet kan jag tänka mig, rent på säsongsmönster. Och att man jagar lite performance. Men det är bra att ha med i bakhuvudet då att folk kanske inte har köpt lika mycket skydd.
Bra. Och sen har vi en annan intressant spaning. Räntehöjningen, Anna, då. Vi kan väl ta fram den grafen också. Vad visar detta?
Ja, men det här visar egentligen det som vi talade om tidigare, då, arbetsmarknaden kontra Feds räntehöjningar. Och här är lite mer historisk tillbakablick där vi ser skiften. Och det de vill är ju helt enkelt att vi ska se en försvagning i arbetsmarknaden, men den får ju inte bli för svag. Så att någonstans så blir de ju mer försiktiga med sina räntehöjningar. Nu börjar de ju antyda det. Vi kommer antagligen då få en svagare marknad framåt, arbetsmarknad, och Fed kan gå lite mer försiktigt. Och hela spelet då som marknaden nu också spelar på, det är, ska det bli en soft landing eller en hard landing? De flesta tror på en hard landing, det vill säga att vi får en riktig lågkonjunktur. Vi kommer få negativ tillväxt medan Fed fortfarande pratar om att man kan bromsa in det här. Och det är väl därför man nu då måste släppa lite på den här bromsen ordentligt.
Mm. Apropå den siffran som kommer imorgon, hur viktig den är då helt enkelt. Och så har vi då vinstestimaten ändå som kanske, som någon av er konstaterade, har flygit lite under radarn. Det har inte varit så mycket fokus på det. Kanske blir lite mer, och det är ju lite anmärkningsvärt ändå i dessa tider att konsensus här, som vi ser de ljusblå staplarna, det här är USA S&P 500 vinstestimaten. De ska upp nästa år och de ska upp 2024. Finns det risk för revideringar här?
Ja, men precis. Nu lyfter jag ett exempel. Det här är Morgan Stanley då, som ändå har någonstans kommit ner för sin bedömning 2023. Tagit ner dem ganska ordentligt, 10-11% fallande vinster. Medan konsensus ligger fortfarande på en tillväxt för nästa år. Och det är väl det man kan ställa sig frågan. Kommer det verkligen bli det? Eller ska vi få vinsterna neråt då, helt enkelt?
Men kommer det göra så mycket om man reviderar ner de 10% vinsterna?
Vi har tagit höjd för en hel del, så är det. Men det blir någon form av momentum på nedsidan här också då, och rent sentimentsmässigt. Man börjar sänka, det ser sämre ut. Sen kommer börsen vända innan vinsterna vänder upp. De kan fortfarande skiftas neråt, men avtagningstakten måste liksom plana ut. Då vänder börsen uppåt. Då. Mm. Så att jag tror fortfarande, eller som jag även Jakob pratade om innan, att nästa år kommer bli mer fokus på det här. Mm. Nu kör vi makro, nästa år blir det mer stockpicking tror jag också. Mm. Och mer fokus på vart vinsterna tar vägen, hur långt ner ska de, var ska ekonomin helt enkelt.
Börserna ligger ju alltid 9 månader före konjunkturen brukar det heta. Det stämmer ju ganska bra.
Ja, men precis. Och ibland så är det faktiskt inte så heller. I mindre bolag som inte har sån analysteknik så kan det ju vara, det kan vara kurser som man inte förstår riktigt. Mm. Att det är kanske inte rationella köpare, det kan vara brist på likviditet som gör att kurserna är svårtolkade i den meningen. Men jag tror precis som jag var inne på att man får titta mer på bolag, vad kommer de leverera? Vi pratar ju med mycket bolag och träffar mycket företag och de säger att de har inte sett någon avmattning ännu och inte heller i kundledet. Men det är väldigt beroende på sektor och konsumentrelaterade sektorer har det otroligt kämpigt nu, det märker man. Att konsumenten håller hårdare i plånboken medan mer business-to-business-affärer fortsätter rulla på väldigt bra.
Vi går ut till Matilda igen i marknadsstudion och får vi en uppdatering. Börsen har varit öppen en kvart nu ungefär.
Ja, men det är fortsatt glada tongångar här och Stockholmsbörsen har ju verkligen tagit ett glädjeskutt och tagit rygg på USA och Kina och upp runt 2%. Och vi ser att även att fastighetsbolagen, de stiger även de på Powells tal igår och bland storbolagen så ligger just nu Kinnevik i topp. Och vi ser att det är ju mestadels plus här, men vi har Boliden i botten, men det är med en väldigt svag nedgång att poängtera. Men annars är det ju sagt väldigt glada tongångar på börsen idag. EQT, de fortsätter att rusa i och med samtalen med de amerikanska Radius Global Infrastructure. Och även stora Enso fortsätter upp efter att man får godkännande från EU-kommissionen att fortsätta förvärvet av De Jong Packaging. Och Xvivo, de stiger även dem och vilket även Skanska gör och samtliga som har fått olika rekommendationer och ändrade riktkurser. Och sen om vi kollar på Avanza och Nordnet som tappade igår så har de vänt och stiger just nu. Men Stockholmsbörsen är som sagt upp runt 1,5-2%.
Tack för det. Ja, ännu en sån där dag där liksom det är så uppenbart att det är risk tillbaka. Det är riskbolagen, vi såg Kinnevik i toppland, storbolagen, typiskt liksom mycket e-handel och så vidare. I spåren av USA där också var teknikaktier som gått. Men vi ser de här dagarna komma hela tiden.
Nej, men den här EQT-affären är ju intressant, det visar ju på riskviljan där ute ändå. Jag tror marknaden gillar det, att det faktiskt händer någonting, det sker affärer, det finns möjligheter där ute. Det tror jag är jätteviktigt att det inte är låst. Tillbaka till fastighetsbolagen också, att det går att göra affärer. Och det är viktigt för systemet helt enkelt.
Ja. Apropå fastighetsrallyt också som du pratade om, fortsätter idag uppenbarligen.
Ja, men precis. Det har ju varit lite så att investerare gillar att jaga gårdagens nyheter, men nu börjar vi ändå se... Alltså räntetoppen närmar sig. Det börjar kännas lite materiellt och då tror jag att det ingjuter lite mod i investerare. Så när vi står här om 12 månader så tror jag att fastighetsbranschen kommer att vara någon helt annanstans. I alla fall om man tittar på individuella bolag.
Då ska man Catena och Diös, tycker du?
Ja, men precis. Och vi gillar även Cibus.
Cibus, okej.
Okay. Dagligvarufastigheter.
Det är som sagt var 1 december idag. Det innebär att det är premiär för DTVs första julkula. Vi börjar med en hälsning från Tellus Fonders förvaltare Anders Bruselius.
Vad är årets julklapp?
Det är Berkshire Hathaway.
Vad är det de har gjort?
Warren Buffett har varit väldigt aktiv i år. Han har använt den kassan som han har haft eller har fortfarande genom att köpa tillbaka egna aktier. Han har köpt mer inom oljesektorn. Han har köpt ett försäkringsbolag. Försäkring är någonting han gillar väldigt mycket. Så att han har varit helt enkelt mycket aktiv med sina pengar. Och det tror jag att det kommer skapa mycket värde för aktieägarna i Warren Buffetts bolag, Berkshire Hathaway.
Och är det en dyr julklapp?
Julklappen tycker inte jag är dyr. Den får en fantastiskt intressant portfölj. Både noterat och icke-noterat. Noterad är då största ägare, en av de största ägarna i Apple. American Express är en stor ägare i. Han är då ägare Chevron. Så att, och sen så har han ju då försäkringsverksamheten som han är väldigt duktig på och kan. Så att, jag tycker det är en mycket intressant julklapp att ge till sina barnbarn.
Ja, intressant julhälsning från Anders Bruselius, Warren Buffett som känd för att gå sina egna vägar. Har man pengar så vågar man gå sina egna vägar förvisso. Investerar olja, försäkring, Spännande, intressant, eller hur?
Ja, absolut, det gäller ju att vara girig när andra är rädda. Och det har verkligen varit fallet i år. Och jag gillar också försäkringsbranschen. Det är en otroligt intressant modell i de här tiderna, i inflationstider. För du får en premie först och sen så ska du betala ut kanske 12-36 månader senare beroende på vilken försäkringsverksamhet du har. Så vi har ett norskt försäkringsbolag i portföljen faktiskt. Ja. Som vi ser som
vilket då?
Protector Försäkring heter det. Okay. Så det är, man försäkrar skolor och lite annat mer. Den typen av bestånd. Väldigt intressant och välskött bolag. Och de har just gynnats av den här trenden som vi har sett i år. Man har rullat över sin försäkringsinvesteringsportfölj in i mer high yield-segment nu. Så nu bara på själva investeringsportföljen så kommer man tjäna väldigt mycket bra pengar framåt.
Väldigt lite försäkring på Stockholmsbörsen dock. Men ja. Sampo är väl på gång nu, va?
Ja, precis. Det är ju mer en sekundär notering från Helsingforsbörsen. Så det är kul. Mm. Det behöver vi ha på Stockholmsbörsen lite fler. Försäkringsbolag.
Kan det vara intressant att investera i den, tror du?
Ja, den är lite för stor för oss, men ett välskött bolag, absolut. Mm.
Bra, vi ska runda av snart. Jon, du får sista ordet. Kommer börsen stå högre vid årsskiftet än vad den gör idag, tror du?
Jag tror vi ska upp lite till, det tror jag. Mm.
Bra. Kort och koncist. Stort tack för det. Tack båda för att ni kom hit. Och börskoll i eftermiddag klockan 14 som vanligt. Missa heller inte Börsmorgon förstås imorgon, och sen så vill jag också slå ett slag för att den från här 1 december kommer ut som en podd varje vardag klockan 15, alltså Börsmorgon-programmet. Du hittar podden där du hittar våra övriga poddar, som exempelvis det är Imorgonkoll. Vi tackar för idag, 8.45 imorgon bitti igen, ha det bra.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.